Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Får jag pausa i mitt program här då?
Ja, vad kollar du på?
Jag kollar på första dejten.
Det är så mysigt.
Jo, men jag kollar bara på det för att jag har betat av några säsonger Gift vid första ögonkastet. Och sen så, nu när jag bara så här skulle trycka vidare, då är det liksom, då måste jag vänta en vecka till nästa avsnitt.
Nej.
Jag har ju liksom betat av alla säsonger. Det vill säga, jag har ju tänkt att, att alla finns ute.
Ja, men alltså, det här är så kul redan för att förstår du bara vad som har hänt på några få år. Alltså hur man har ändrat sitt sätt att liksom konsumera underhållning. Alltså förut så hade man verkligen koll på tv-tablån. Vi sa faktiskt till och med upp vårt så här, tv-abonnemang här för någon månad sedan. För jag sa, alltså, vi tittar inte ens på vanlig tv längre. Vi kollar bara på streamingtjänster och typ så att, ja, men du vet, SVT Play och...
Ja, det är faktiskt sant. Det är mer så här, ja, det är lite mysigt att kolla på Nyhetsmorgon, men det gör man ju ändå inte så ofta.
Nej, alltså det hinns inte riktigt med i vårt liv just nu i alla fall. Om jag vill se någonting då
kollar jag. Nej, men bara så här, alltså, att det är inte så att man följer något program på tv direkt.
Nej, exakt.
Ja, nej, men hur som helst var det jag skulle komma fram till att det var ju inte meningen att det skulle bli första dejten. Men jag var liksom, det var som att jag var så här som, jag bara, vad gör jag nu? Nej, men det var som att det var så här, jaha. Det blev så snopet, så jag så här
kan
försökte...
Kan inte du få en sån här känsla av tomhet när det inte...
Ja, det var det ordet jag sökte. Jag blev så här tom, jag var. Men vad fan, jaha.
Men det säger det... en del på något sätt att man känner sig tom. Bara att här,
jag
det finns
skämtar
inget nytt
bara, men obviously, jag, inte jag, tom.
Nej, men vadå skämtar? Jag säger det för att det är så jag själv kan känna.
Men det blir bara så snopet. Så då googlade jag på SVT Play, då googlade jag dating. Alltså kom det där upp så.
Det är ändå kul för att vara en person som är singel och som säger sig inte vara så intresserad av att dejta, så konsumerar du ändå ganska mycket sådana typer av program.
Nej, men vet du, jag tror att jag gillar med de programmen är att det är så... För det första lär man sig mycket av sådana program. Alltså framförallt...
Vad lär du dig då, tycker du?
Är det okej. Okay. Det är väl mest...
Jo, men nej, men
gift vid första ögonkastet till exempel. Alltså helt ärligt, då tycker jag att så här, man lär sig mycket om... så här, relationer, och så får man fundera på hur man själv kanske är i en relation.
Ja, men det håller jag med om. Men då är alltså, det de tar ju psykologer upp... som pratar om hur man
jo, men
kan
exakt,
hantera
det jag menar, de tar ju upp mycket issues och sen kanske man ser så här, men gud, så där är de mot varandra och det där är ju, alltså jag menar bara så här, man blir medveten om beteenden.
Ja, det håller jag med om.
Så på det sättet tycker jag, då gillar jag sådana typer av program när det är så här, interaktion mellan människor och sen så,
ja.
Jag vet inte, man är ju bara så här. Jag vet inte vad det är, men så är det ju de senaste liksom, 10 åren att man är så intresserad av andra människor gör. Alltså jag vet inte, så här, ointresserad egentligen är man ju, men det är så här intressant att följa med i vardagen på något sätt.
Ja, men det är väl kanske också för att det finns ju sån enorm igenkänning i det, för att det är ju livet. Istället för
exakt.
Att allting är stageat och även det här är ju såklart, det finns en manus till en viss gräns, men det är ju fortfarande mer så som livet kan vara. Och det är klart att det också lockar mer. Det kommer ju närmare på något sätt.
Exakt, jag tror faktiskt att det är därför jag gillar de programmen. Och också det här med alltså att man blir så himla... Alltså jag kan komma på mig själv när jag sitter och tittar på till exempel den första dejten. Att jag så här sitter och ler.
Ja.
För att man blir så här, alltså man blir ju så här glad av kärlek. Alltså så här,
Ja, och för det skulle jag ju säga, det är snarare varför, alltså för både jag och Lasse kollar ju ofta på första dejten tillsammans. Alltså vi tycker det är så mysigt. Jag får ju väldigt sällan med honom på att kolla på den typen av program. Han vill ju hellre kolla på så här, någon dokumentär eller du vet, så här, Uppdrag granskning eller alltså sådana. Och jag kan tycka det är jätte, jag kollar ju på sånt också, men jag kan inte bara konsumera det, för då tycker jag också att jag kan bli väldigt så här,
det är ganska tungt
och cynisk. Ja, men precis, för att man ser så här, fan det är så mycket som är upp och ner i världen. Och då blir det som att tittar jag på den här typen av gift första ögonkastet eller första dejten bondesökarfru också. Att titta på när folk blir kära och hittar kärleken. Och liksom den här, men du vet, nyförälskelsen som man får se folks ögon och det där trevande innan de liksom på riktigt har sagt att de verkligen tycker om varandra. Nej, men alltså det är ju så härliga känslor.
Jo, det är ju verkligen det. Och även fast jag så här sitter här hemma själv, så alltså jag menar så här, jag känner inte så här, åh så där vill jag ha det. Jag känner mig bara så här lycklig för...
Ja, men det är det jag menar. Jag känner inte det som är så, gud, jag ska vara nykär igen. Så bara, nej.
Alltså,
det är bara
så härligt att se. Alltså, det, ja. den så här längtan efter kärlek är så himla stark hos så många människor. Att man är så här, det är liksom den högsta önskan många har. Att så här, träffa någon, kanske gifta sig eller så bara dela livet med någon. Nej, absolut inte konstigt. Men jag tycker
alltså,
bara att
kärlek
är så här,
är ju helt underbart. Det är ju liksom ändå någonstans... kanske meningen med livet att ha kärlek i sitt liv. Det behöver inte vara till en partner. Alltså det finns
till
ju kärlek
sig själv.
På... Exakt det jag menar. Ja men alltså på riktigt så det finns ju kärlek på så många olika sätt, men det är ju den känslan när man kan få den genom film eller genom musik eller som där genom en serie. För mig är det så här, jag älskar att konsumera kärlek.
Ja, jag med. Så ja, därför har jag konsumerat oändligt många avsnitt Gift för första ögon kanske, och nu är jag ju då inne på första dejten här. Så ja, det är
mysigt.
Det. Men nu fick jag då pausa, så jag tänker så här, vi kör en liten, vi kan ju säga det också att vi, jag ligger ju i sängen med datorn i knät och nu har jag liksom pausat för att köra en liten inspelning med dig.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du har precis röjt i köket, va?
Ja, det har jag. Du såg ju kaoset, jag skickade bild.
Ja, I did, indeed. Men det var bra, för då hann jag titta 10 minuter längre på mina serier, så att säga.
Ah, okej, okay. Det var därför. För du sa ju faktiskt att du hade diskvar, men då var det alltså en ren och skär lögn.
Jag hade faktiskt bara en steg på när jag skulle diska. Nej, jag sa inte att jag hade disk kvar. Jag sa att jag hade...
You lied to my face.
Jag sa att jag hade lite disk att ta i tur med.
Ja, det var ju för sig inte en lögn då. Du hade verkligen lite disk.
Precis, jag hade ju lite disk att ta i tur med. Men jag visste ju inte, jag hade ju ändå 20 minuter på mig. Så tänkte jag så här, det kan ta tid.
Så då undrar jag, diskade du ens den där diskpannan? Eller satte du bara på en gång och kollade på serien?
Jag har ju inte diskat.
Alltså! Jag visste det.
Ja.
Ja, men prioriteringar i livet, det är viktigt.
100% känner jag att... nej, men jag får diska sen. Och sen kände jag också så här, när du inte skulle... Om du skulle kommit hit och poddat, tänkte jag så här, då hade jag nog diskat.
Ja.
Men nu när det är bara, it's just me! då får den stå.
Men på sånt också med att så här, lämna disken. Vi lämnar ju typ aldrig disk på kvällarna.
Nej, det är ju inte jag heller. Jag har nog aldrig gjort det heller.
Nej, men det jag skulle komma till var, jag tycker egentligen att ibland att det hade kunnat vara skönt att kanske göra det. Alltså för att
fast
det
hur skönt det... är det att vakna på morgonen med ett bergdisk?
Nej, det är ju det som är problemet. Och det blir som att hur trött jag än är. Alltså det kan vara att jag liksom, vi är ofta så här, den som nattar tar inte köket. Alltså, ja och då blir det att den andra då tar köket. Då kanske det blir att, och då kanske jag har varit så här, jag vill säga att jag har suttit i soffan då istället och blivit så här sjukt trött eller typ så här somnat framför tvn och så vaknar man till och säger jag måste verkligen gå och lägga mig nu. Och så är hela köket kvar.
Men ni gör ju inte så här, alltså ni tar ju aldrig köket liksom direkt efter maten. Alltså jag är ju lite mer,
gör vi ju nästan alltid.
Gör ni, för jag tycker oftast ni låter saker stå kvar och sen så tar det tid och sen tar det.
Nej, alltså som till exempel nu, då har ju barnen ätit klart, då var ju klockan typ 7. Ja. Och då börjar Lasse med nattningsproceduren. Så okay, då säger du godnatt, då går han upp med barnen och då börjar jag ta köket.
Ja, okej.
Okay. Så gör vi nästan alltid. Alltså, så att den ena tar barnen och den andra tar köket.
Ja, det blir inte lättare för att man skjuter på det.
Nej, nej, men det skulle komma till i alla fall och de gångerna om jag har skjutit på det, för att jag kanske till exempel hade behövt jobba någonting eller du vet, jag behöver göra någonting så att jag, så här, jag får ta det sen. Då kan jag fortfarande inte bara låta det stå när klockan är typ så här 12 och jag egentligen så här, jag måste verkligen gå och lägga mig. Utan då blir det som att jag så här, det blir liksom som någon typ av så här inre stress av att det ser ut som det gör i köket. Att så här,
nej, men jag fattar det.
Jag måste få bort det här. Ja. Men jag önskar att det inte spelade så stor roll. För det är ju i sammanhanget skitsamma.
Jo, det är ju skitsamma. Men som vi pratade om, alltså jag tror att för mig handlar det om att jag vill inte vakna på morgonen och behöva diska det första jag gör. Utan jag vill så här vakna och så här, åh, nu ska jag laga frukost. Alltså jag tror att, för det är det mesta för mig. Det är därför jag inte lämnar disk eller någonting så här på kvällen. Utan jag vill bara så här vakna till en ny dag utan att behöva starta med att städa. Alltså,
Ta tag i gårdagens skit.
Precis, gårdagens skit. Alltså nej. Så att jag har nog aldrig, alltså aldrig ska jag inte säga, men jag kan inte komma ihåg att jag har lämnat disk så mycket alls. Nej. Alltså tills på morgonen.
Nej. Nu ropar Jack efter mig här. Ja, älskling. Ja, mamma poddar. Godnatt, hjärtat. Sov så gott.
Ja, nej, men hur som helst.
Jag pratar med min Ellie.
Ja, min Ellie. Ja, han säger ju, han blir helt galen när jag ringer honom.
Ja, det är underbart.
Ja.
Men du, Syran, du har ju suttit med din medförfattare idag. Kan inte du berätta lite om vad det är du gör?
Ja, alltså jag har inte... Jag kommer inte ens ihåg om vi har pratat om det i podden.
Jag tror inte vi har gjort det så mycket.
Alltså jag har gått ut med det på Instagram i alla fall, men jag skriver ju då en bok.
Ja, sjukt kul. Jo, tillsammans... Du har nog sagt att du gör det, men vi har inte pratat så mycket om vad...
Jag kommer inte ihåg. Ja, men jag har i alla fall... Men det var väl några månader sedan jag skrev på nu... Och jag fick ju frågan alltså från Bazaar förlag då, som är en del av Bonnier.
Mm.
Redan 2020. Alltså det året som jag fick min diagnos. Så fick jag ett mejl från Anders då, som är min förläggare. Där han frågade om jag liksom, ja, men bara var intresserad av det. Men då var det ju... Nej, men jag var inte redo för det då.
Nej.
Alltså jag var ju liksom, det var första året, det var kaos. Och jag är så glad att jag inte sa ja då. För att jag var inte redo.
Vad var det de ville att du skulle skriva en bok om då?
Nej, men om alltså mitt liv och min liksom utmaning de senaste, ja, men genom det här egentligen. Det var egentligen ingen, de hade ingen så här superstor plan från början, men Anders liksom som kontaktade mig tyckte så här att, alltså han blev själv inspirerad och liksom tänkte att jag så här, vill du inspirera andra människor genom att dela liksom det du har gått igenom, och den tanken för mig var ju, det var ju det som gjorde att jag så här blev lockad av det. Men jag sa ändå så här att... Ja, vi kan föra... Jag kommer inte ens ihåg exakt. Men jag sa inte ja i det skedet. För jag kände inte att jag var... Men jag orkade inte det.
Nej.
Och jag, som sagt, jag är glad att jag sa nej då. För att det hade inte varit rätt att skriva en bok då. Det hade blivit en annan typ av bok. Det hade mer blivit en så här kämparglödsbok. Och det är ju inte det jag... Så här, jag har inget intresse av att skriva en sån bok nu.
Nej. Så vad är det för typ av bok du skriver nu då?
Ja, men alltså det är klart att det är ju en bok om det som jag har levt i de senaste 2 åren. Alltså min utmaning genom allt det här och hela den biten. Och även så här tillbaka hur jag har levt tidigare och hur det har liksom format mig. Men det som är liksom det största med boken som målet är också med skrivaren, det är ju att dela liksom det skiftet som jag har själv gått igenom. Alltså med mina tankar och hela det här inre skiftet och hur jag liksom har vänt den här situationen till bara så här en kärlek till livet och hur bra jag mår nu och vilken skillnad det har varit. Alltså jag menar, du vet ju själv hur mycket bättre jag mår nu.
Ja, verkligen.
2 år in, även om jag på pappret må vara sämre.
Ja.
Så det är bara hela den.
Men du mår ju, jag vet att jag pratade med, jag kommer inte ihåg, men det var någon journalist förut som frågade så här, men hur är det då och hur mår Elin och så här, för de såklart hör ju också om att det inte går åt rätt håll och så, och så blir det ibland så här, det blir som diskrepans, för att för mig så jag tycker att du har ju egentligen aldrig mått bättre än vad du Nej. Gör nu. Och det är så skevt på något sätt, för att på liksom rent medicinskt så har du aldrig mått sämre.
Nej, jag vet. Och det är det som är så svårt att förklara.
Ja.
På något annat sätt än det, liksom den resan, liksom spirituella och inre resan som jag har gjort senaste två, eller senaste året framförallt.
Men det har skapat någon typ av lugn som inte fanns där innan.
Ja, men precis, bara en så här, ja men jag, alltså ro och lugn, och bara att jag är så här tillfreds med livet. Så att boken kommer ju handla mycket om det. Alltså att jag vill så här, jag vill ge andra det, alltså upptäcka den vägen. Alltså få andra att bara förstå att de har allt det här inom sig, att det går att påverka så otroligt mycket bara man bestämmer sig för att man vill skapa en annan verklighet. Så att det är mycket, alltså väldigt mycket om det, men utan att vara en så här självhjälpsbok typ. Alltså det är ingen så här ska du göra här.
Nej.
Utan det är mer så här, det är typ som en biografi. Alltså jag är väldigt så här öppen och ärlig i mycket. Så det har varit också svårt att skriva den. Jag skriver den ju tillsammans med Linda Newman som är min medförfattare då. Så att det har varit så här, det har varit bra. Å andra sidan, det har vi pratat om också, att i och med att jag skriver boken så har jag behövt gå tillbaka och fundera mycket på hur har jag levt? Och hur har jag liksom tänkt under de här senaste två åren? Hur har jag liksom sett på mig själv när jag var yngre, och hur har det präglat mig idag? Det har varit så, det har varit jobbigt också, men det har varit så bra för mig.
Men har du något exempel på så här när du har känt, du vet, när du har suttit i någon session med Linda och det har varit så här, alltså någon typ av så här aha-upplevelse kring att, men gud, det är ju inte så konstigt att jag har gjort så här i äldre dagar, eller alltså har du något du har sett när liksom.
Alltså en av grejerna som vi faktiskt pratade mycket om idag, som jag också pratade med Jimmy om mycket, såklart när jag gick till honom, den coachen jag gick till förut. Just det här med att, alltså sitt eget värde, hur man ser på sig själv och hur man, alltså att man älskar sig själv fullt ut. Och det, liksom när vi har börjat prata om det, och även idag, så jag har ju insett att jag har ju aldrig älskat mig själv fullt ut.
Nej.
När jag var yngre. Och det har ju gett liksom.
Hur har du insett det då? Alltså hur menar du att du har förstått att du inte gjorde det?
Nej, men det kan vara så här, vad som helst. Att man känner att man kanske inte är värd det bästa i ett förhållande. Eller att man så här, man måste prestera för att vara någon. Och man måste så här se ut på ett speciellt sätt för att, så att vara bra nog. Att jag liksom. Alltså det kan vara sådana grejer att man hela tiden. Man har
du inte känt dig, kan du känna att du så inte har känt dig till fred? Du inte har aldrig känt dig liksom så här till fred med dig själv, utan du har alltid funnit någonting som ska bli bättre.
Ja, men precis, alltid jakten på någonting annat, någonting bättre, någonting som så här ska göra att jag duger. Och jag har liksom aldrig, och jag tror att det är så vanligt att man bara så här, inte att jag så här, jag har dåligt självförtroende, dåligt självkänsla, att jag, men någonstans
så det är väl det är sedan, alltså att man har dålig självkänsla och man känner att man inte duger.
Självkänsla kanske, att man känner att man inte, jag har aldrig så här gått runt och tänkt att jag duger inte, men jag har ju förstått nu när vi har skrivit boken också att jag har ju inte älskat mig själv fullt ut. Jag har ju aldrig känt att jag är värd det bästa, och då blir det ju också svårt i allt i livet, alltså jobb och familjerelationer och relationer till en annan människa. Det blir jättekomplicerat om man inte börjar med sig själv.
Men kan du se att du så här, till exempel då i relationer med andra människor, att du har gjort saker liksom av rädsla, eller av att du inte har haft liksom, vad ska man säga då, någon tillräcklig självkänsla, eller alltså, finns det situationer i livet där du känner att så här, gud, här förstår jag varför jag agerade så här, men så hade jag nog inte agerat idag, till exempel.
Nej, men det handlar väl mycket om kanske att känna mig otrygg i relationer. Att jag var väldigt, men jag ville ha kontroll, och jag kände mig ofta så här otrygg om den jag levde med var iväg och reste. Alltså det kan vara så här små saker som att jag bara kände att, eller att jag liksom var okej med vissa beteenden som en partner hade. Att jag bara kände, alltså sådana grejer som jag idag hade varit så här, men alltså gud, jag vet att jag är värd allt. Alltså jag är värd så här det absolut bästa. Och det handlar ju om en självkärlek. Tror jag. Eller jag vet det nu. Men har inte du, alltså jag vet inte, du har ju alltid varit väldigt så här, du har ju alltid haft väldigt bra självkänsla, men jag tänker så här, Har du alltid känt att du så älskar dig själv fullt och du bara vet att du är så här, shit, jag är värd allt. Alltså jag är värd alltså oändlig lycka och kärlek och så här. Har du alltid känt det?
Ja, alltså det har jag alltid känt. Men sen är det inte samma sak som att jag alltid har agerat ut efter det.
Nej.
Förstår du vad jag menar då? Alltså jag har alltid riktigt känt. Nej, men okej, jag ska försöka förklara. Alltså, det här det är så svårt för att man, när man var yngre så pratade man ju liksom inte riktigt med andra om så här, hur man tänkte om sig själv. Alltså jag tänker när man var barn. Jag kan bara minnas att jag liksom, att jag gick liksom kring i livet och bara tyckte att jag var så fierce. Alltså att jag var så här, jag var härlig, jag var rolig.
Mm.
Och jag tror inte heller att jag tänkte så mycket på vad andra tyckte om mig. Förstår du hur jag menar då? Att jag var mer fokuserad på vad jag själv tyckte om mig.
Ja.
Du vet ju det själv, vi har pratat om det i något avsnitt.
Noll verklighetsuppfattning alltså.
Nej, men alltså, ja, kanske. Eller precis tvärtom. Alltså jag lyssnade mer inåt än utåt.
Ja, ja.
Alltså jag gick ju jättemärkliga kläder och liksom, jag hade
det vi pratade om tidigare i podden.
Ja, men exakt. Såhär, jag hade ju såhär, så mycket akne och liksom, det var inga, framförallt såhär, det var inga killar som var så intresserade av mig, men du vet, det rörde inte mig så mycket. Alltså jag var så himla såhär, men alltså, I'm badass liksom. Och det spelar inte mig någon roll. Någon annan tycker om mig. Alltså jag tycker om mig.
Nej, men det var ju verkligen så.
Ja, men det jag skulle komma till var att sen är det inte samma sak. För det kan jag ju uppleva sen, liksom, tack för att jag blev äldre, så är inte det samma sak som att jag alltid har alltså levt efter att jag alltid har tyckt att jag förtjänar allt. Eller att, jag bara tänker så mycket som har handlat om mitt jobb.
Mm.
Alltså det jag kanske många gånger har gjort ganska mycket våld på mig själv. För att liksom prestera eller för att klättra.
Ja, och
eller
det kommer ju inte från kärlek. Det är det jag tänker att man är så här.
Nej, men det är det jag menar. Så, men det som är intressant med det var ju att, framförallt under de åren som jag jobbade som advokat, och det förstod jag ju först efterhand, alltså då tappade jag ju väldigt mycket av både mitt självförtroende men också av min självkänsla.
Ja.
Jag kände mig sällan tillräcklig. Kände mig inte lika härlig och liksom.
Det var väl för att du fick höra väldigt mycket att du inte dög då. Alltså det var ju ett så sjukt arbetsklimat.
Jo, precis, och det var också känslan av att man inte dög, eftersom det enda man mättes på
var prestationerna.
Liksom, ja, men precis.
Mm.
Eller hur många timmar man la ner eller så här. Och även om fast man gjorde kanske liksom objektivt sett ett bra jobb, så var känslan att du kunde alltid göra någonting bättre.
Ja.
Ja.
Och det är det som är så himla farligt, tror jag också, det här med. Ja, men det har vi väl pratat om tidigare. Men just det här med prestationen, att man är så här, hela tiden behöver bevisa någonting för att vara bra nog.
Ja.
Och det är det som jag säger, jag tror att det lever kvar hos så många.
Ja, men jag lever ju med det jättemycket, det gör ju du med.
Ja, jag lever jättemycket med det, men alltså det jag är glad över är att jag så här, för första gången någonsin har börjat så här, erkänna det för mig själv.
Ja, men samma här.
Och jag kommer ihåg en av de första gångerna som jag var hos Jimmy för länge sedan. Han var ju verkligen så här, alltså älskar du dig själv fullt ut?
Ja.
Alltså från en skala 1 till 10, så här, vad skulle du liksom. Och jag blev ganska så här ställd, för jag hade ju aldrig tänkt på det förut. Alltså så här, om jag älskar mig själv. Alltså jag tror att mitt första svar var så här, ja, nej, men det gör jag väl.
Men har du aldrig tänkt på ifall du älskar dig själv?
Nej, men inte på det sättet. Inte nej. Så här, hur högt skulle du ranka din kärlek till dig själv, typ? Alltså,
nej,
så här,
nej, ja.
Det blev så himla så här.
Ja, den frågan har man ju inte riktigt fått i sitt vanliga.
Nej, liv. Nej, men det är klart jag tänkt på om jag älskar mig själv eller inte. Det var inte det jag menar. Nej, det blev bara så himla konkret att jag så här. Nej, jag är nog inte. Jag har nog inte varit så snäll mot mig själv alltid. Nej. Och jag tror att det är också så här. Det jag tror är så här, att anledningen till att man kanske inte pratar om det så mycket heller, för att just den här rädslan i att tappa kontrollen och vad andra ska tro, att man så här, om man tappar de delarna, att man så här, blir mindre värd.
Mm.
Alltså allt det här med prestation och så här, jag vet inte. Alltså jag.
Jo, för det blir också så skevt, för det blir som att då är till och med så här, självkänslan, självförtroendet, en prestation i sig. För det har jag ibland känt att så här, ja, men jag har ibland liksom dragit mig för att prata om att jag tycker om mig själv så mycket.
Ja.
För att jag känner att så här, men skapar jag en liksom, så här, skammar jag människor som inte känner så, och lägger jag någon typ av skuld eller någon typ av att det är bättre att tycka om sig själv. Förstår du? Alltså, jag tror att många människor mår ju bättre av att tycka mycket om sig själv och känna sig trygga och liksom tillfreds. Men det är ju, man märker ju, eller man blir, att det är ju få människor som faktiskt gör det.
Ja. Jag tror att i ditt fall också, det är så himla ovanligt att tänka så höga tankar om sig själv. Så jag blir så här, bara att höra dig prata om att så här, jag har alltid tyckt så bra om mig själv. Jag, alltså, för mig låter det bara så konstigt. Alltså jag vet inte konstigt, men det låter så här, jag bara, det är ju liksom inte så vanligt.
Eller
alltså,
nej, men för mig, och det här tog ju lång tid för mig innan jag förstod att de flesta inte tycker så. Så jag har ju ofta tänkt när folk är så här, om att man inte är snäll mot sig själv eller man står i spegeln och säger att man är äcklig eller att man är tjock eller att man inte duger, ut för mig är det så här, men va? Varför gör människor så? Det, ja. Du vet, för mig har det varit så här, men varför vill man göra så?
Jag säger det, du har ju varit lite så här verklighetsfrånvänd, helt clueless, och bara, hört?
Nej, det handlar inte om att vara clueless, det handlar snarare
men jag
om att
jag skämtas ju, man måste ju få skoja med dig.
Ja, det är klart att du får skoja, men jag tycker fortfarande att det är viktigt att, för det vi blir intalade. Vi tittar i filmer, i serier, du har pratat om det förut med så här Kardashians eller alla liksom reklampelare, var vi än går. Så blir vi hela tiden itutade att vi inte duger.
Ja.
Det är ju det enda vi får veta. Så med det sagt så är det ju inte så konstigt att de flesta av oss tycker och tänker så.
Nej, men självklart. Och jag tror att det är också så här, det här pratade jag faktiskt med en av mina bästa vänner Maria om idag. Just det här med, för att jag har ju, ja, men så här, jag tränar ju mycket mindre idag, alltså nu, än vad jag gjort tidigare. Jag har börjat köra lite mer yoga, jag vilar mer, alltså jag är så här, och för mig har det bara, ja, men det har bara blivit så. Alltså det var inte så att jag har inte bestämt mig från en dag till en annan så att nu ska jag inte träna lika mycket. Men jag har bara så här, jag har lyssnat mer på kroppen och känt så här, okej, jag vill träna mindre nu, för jag känner för det. Och hon har gjort likadant, och vi pratade idag om att det är så här, för jag som alltid har tränat mycket, alltså då har man ju en så här syn på sig själv, alltså hur man ser ut mycket med kroppen, alltså att man är så här, man har den här bilden av att man alltid varit stark och liksom med muskler och hela den biten, men att liksom första steget att bara så här, okej, jag mår lika bra även fast jag inte tränar 6 dagar i veckan, och jag känner mig liksom tillfreds med det. Det var mitt första, men det vi pratade om också så här, alltså nästa steg där jag vet att jag inte är en, det är det här med att även acceptera att kroppen förändras. Att det är så här, och jag säger inte att så här, alltså om jag inte tränar lika mycket styrketräning, ja, jag kommer säkert inte ha lika mycket muskler alltid. Alltså så är det ju, men allt förändras ju. Alltså jag menar, du kommer inte likadan ut när du är 60 i kroppen. Och det, För att komma till en slutsats med det resonemanget, var att så här, både jag och Marie var liksom överens om att nej, vi är inte där än. Just den här acceptansen i att okej, men om man har förändrat vissa saker i livet, då kan man inte ha kravet på sig själv att du ska se ut exakt som du gjorde när du var 25.
Nej.
Du ska liksom vara lika stark i gymmet, du ska ha, jag vet inte, magrutor, alltså vad som helst. Då måste man så här jobba med att jag mår ju exakt lika bra även om min kropp förändras.
Och
det är det som jag tror är så många som så här, man har den här synen på sig själv när man är perfekt. Och sen när det förändras, då kommer hela den här liksom dåliga självbilden och hatet mot sig själv, att man är så här, åh fy fan, alltså hur ser jag ut, och alltså vad det nu är, och det, alltså, och det tror jag är så viktigt att jobba med.
Ja, absolut. För det är det jag skulle säga, jag tycker det är intressant, för att det är ju en sån sak som händer när man blir mamma.
Ja. Alltså, ja, men det är ju ett så här bra exempel. Alltså,
ja, nej, men så. Alltså oundvikligen så förändras ju kroppen.
Ja.
Och jag tyckte, alltså, så här, om jag ska vara helt sån, efter min första graviditet, alltså det syntes knappt att jag hade varit gravid. Alltså nej. Efteråt. Alltså min kropp återhämtade sig väldigt snabbt. Men jag var också betydligt yngre när jag fick mitt första barn och så här.
Och sen hade du ju en väldigt bra graviditet, så du kunde ju träna genom hela graviditeten och hålla liksom kroppen stark.
Ja, men exakt. Jag var ju löpcoach fram till att jag var i vecka 34.
Precis, att din återhämtning gick ju snabbare. Det
gick ju supersnabbt. Jag kommer ihåg, du var ju med mig på gymmet när jag skulle, samma dag jag skulle föda Lycka, och då gjorde jag ju så här 5 kins. Alltså,
jag var exakt, väldigt du hade ju så stark. Himla, alltså, du hade ju ynnesten i att må bra genom hela graviditeten.
Exakt, och det hade jag ju inte andra gången.
Nej, precis.
Så då tränade jag ju kanske så här 10 gånger under hela graviditeten.
Ja, precis.
Nej, och jag har ju däremot fortfarande så här. För det tycker jag, det är ju också så här min utmaning. Jag har jobbat jättemycket med det senaste åren i att, och där kanske det har mer egentligen handlat om, alltså vad ska man säga, så här, den fysiska styrkan och känslan i kroppen än faktiskt hur den ser ut. För jag tror, som sagt, jag ammade ju liksom mycket i första, ammade henne i 3 år. Alltså, vet, min kropp hade redan förändrats på det sättet. Så att jag är lite så här, det comes with the package. Så.
Du kände aldrig så här att så här, nu ska jag komma tillbaka till som jag såg ut förut. Du kände aldrig så?
Nej, men jag kände inte att det är att komma tillbaka till någonting egentligen. Alltså det är ju bara så här, livet är, alltså, jag tänker...
Nej, men sedan att, du förstår vad jag menar. Det är ju så många... Jo, just det är det många jagar, att man ska hela tiden hitta tillbaka till när man exakt, var som...
Men det är därför jag vill säga att jag tänker att det inte är tillbaka. Alltså livet är hela tiden framåt. Alltså det är nu eller framåt. Det är liksom ingenting som det var förut. För att nu, så här, nu står man med ett barn och jag tänker som det var...
Nej, men så är det ju självklart. Jag menar bara att de flesta tänker nog så. Jo, men jag det säger är för inte att det är så. Jag menar bara att de flesta har någon bild av att så här... Och jag vill hitta tillbaka till som jag kände mig och såg ut förut.
Jo, alltså, det är ju klart att
men
jag
det är en väldigt
så...
orimlig bild att ha, tänker jag. Det är det jag menar.
Nej, alltså, det... Ja, eller det här är också så här komplext.
Men du förstår inte vad jag menar. Att... Jag menar...
Om du låter mig så är det klart att jag förstår dig.
Ja,
jag hade absolut känslan av att, så här, att jag också ville tillbaka till liksom,
jag menar, det låter så himla, det låter så... Ja. Det låter så konstigt när du säger så här, nej men gud, jag tänkte inte på det alls.
Nej,
jag bara,
Elin,
livet förändras.
Elin, det är inte det jag säger. Om du låter mig prata till punkt så okay, får jag berätta. Jag säger att jag hade absolut känslan av att så här, jag ville liksom, tillbaka till att känna mig som mig själv. För att när man har gått och burit på ett barn i 9 månader så här, du får ont i ryggen. Alltså väldigt mycket förändras. Men det jag skulle säga är att, och det är det här kommer tillbaka till ditt samtal som du hade med Marie då. Min upplevelse, även om jag liksom tyckte det hade varit nice att se ut exakt som jag gjorde innan, så i alla fall för egen del så blir inte fokuset lika stort på hur man ser ut efter att man har fött barn. Så var det i alla fall för mig. Om jag hade haft ett större fokus på det innan så blev det lite mindre. För att det finns andra saker som liksom upptar ens tid och ens uppmärksamhet. Alltså,
jo, det så... fattar jag. Men med det sagt, det är klart att det inte var oviktigt för dig. Det är det jag försöker komma fram till. Att så här... Det är klart att det fortfarande var viktigt för dig att du ville komma tillbaka i kroppen efter graviditeten. Det är det jag försöker komma fram till. Det var helt inte alls viktigt, eller?
Jo, men jag tror bara att det är olika saker. Alltså, det är en sak om det var så att det är skitviktigt för mig att jag ska se ut som jag gjorde innan graviditeten. Därför har jag en plan för det, hur jag tränar, hur jag äter. Alltså, nej, det hade inte jag redan. Men det är också att jag ammade jättemycket. Då går man ner mycket vikt. Jag fortsatte att leva som jag hade gjort innan. Jag åt samma sak som jag hade gjort innan. Alltså därför jag återhämtade mig ganska snabbt. Och då kanske det inte heller var att jag hade en känsla av att, så här, att jag gick bara på någonting som var jobbigt. För att jag var långt ifrån hur jag såg ut innan. Jag såg ganska lik ut som jag var innan. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är med det jag vill komma till. Det kanske hade varit så att jag hade känt mycket starkare. Att så här, gud, jag vill verkligen komma tillbaka till hur det var. Om det hade varit en stor diskrepans. Men det var ju inte riktigt det för mig.
Jo, jag fattar. Jag vill bara att så här... Jakob, du kan klippa bort det sen. Det blir bara inte så ödmjukt när du är så här, nej men gud, jag hade noll tanke på det. Och så här, jag
men det var inte det jag sa, utan alla har ju olika förutsättningar. Vissa kvinnor ser väldigt annorlunda ut efter en graviditet och kommer göra det resten av sina
liv. Jag försöker bara få dig att bli lite mer ödmjuk inför hur vissa känner. Det är det jag försöker.
Men Elin, nu ställde du en fråga till hur jag kände.
Jag tänker bara precis, att det blev lite mycket Elin, när det var så här, du har alltid sett älskat dig själv över allt annat, så blev det ytterligare en grej som det var lite såhär.
Men det som händer nu,
också.
Precis, men det är väldigt intressant. För det som händer nu, det blir ju återigen som att det är någonting fult att tycka att man är okej. Om jag
nej,
då
jag har inte
för dig
sagt
att, såhär,
det, syrran. Jag bara...
Jo, men syrran, om det nu är så...
Okej, vi släpper
såhär,
här nu.
Jag har absolut tankar... Nej, men Elin, låt
nej, men
oss inte klubba. Låt oss ha dynamiskt samtal. Det är okej
nej,
att inte tycka
det jag, den känslan jag fick när du svarade så där, det är att du så här, nej men gud, jag är ju bara badass. Jag har aldrig haft några dåliga tankar om mig själv. Och inte ens när jag blev gravid, inte ens då. Alltså,
men det
för
sa
mig
jag
blir
inte.
Lite så här,
Elin, det sa jag inte. Jag sa ju att jag sa ju att min kropp återhämtade sig väldigt snabbt. Och jag sa att om den inte hade gjort det, då kanske jag hade haft mer sådana tankar. Men okay. Du vet ju själv hur jag ser ut. Jag ser ju typ ut som jag gjorde innan jag fick barn. Så därför kanske det inte är så att jag har så mycket sådana tankar.
Nej, okej. Okay.
Nej, men det kanske hade varit annorlunda om min kropp inte hade återhämtat sig. Det vet jag ju inte. Jag kan ju bara svara utifrån hur min upplevelse är. Och jag tycker fortfarande att det är viktigt att om man nu känner att saker och ting är okej. Okay, så måste man också kunna få säga det. Det handlar inte om att jag inte är ödmjuk inför att andra människor kan känna på ett annat sätt. Självklart, det är jag ju fullt medveten om.
Okej.
Och sen är det så här, absolut, jag hade jättegärna kunnat önska mig en fastare mage och liksom fastare rumpa. Men mina prioriteringar men ligger inte riktigt där.
Det är inte det jag säger. Det enda jag, alltså, det jag försökte komma med det här resonemanget var att det är så farligt när man hamnar där i att man är så himla hård mot sig själv. Det är det jag försöker komma fram till. Att så här, vi är alldeles för hårda mot oss själva. För vad egentligen? Att man bara så här, hur mycket bättre man mår när man hittar en acceptans i hur det är att kroppen förändras, att livet förändras. Att det verkligen bara är så här, det var det jag ville komma med det resonemanget. Det är inte så här vad du hade för, om du ville ha plattare mage. Det var inte det jag ville komma fram till. Alltså jag, så här, jag försöker
nej,
bara
men, sedan du ställde
säga hur problematiskt
fråga, måste kunna svara på den.
Ja, ja.
Jag håller ju med dig om det. Jag håller med dig till 100%. Alltså det är jätteviktigt att man accepterar att kroppen förändras. För den gör ju det. Och man mår ju sjukt dåligt om man hela tiden tänker på hur det var innan. Så är det ju.
Precis.
Så jag tror att det är jättenyttigt. Och det är en sån sak, det är det jag skulle säga. Jag behöver utmana mig själv kring snarare den fysiska känslan. För att du vet det själv. Du och jag kunde gå till gymmet och jag kunde lyfta tungt. Alltså idag kan jag säga att jag kan få ont i ryggen om jag bär jack för länge. För att jag har inte kört styrketräning ordentligt på ett år. Ja, det är en sån sak som skapar jobbiga känslor i mig. För att jag känner att så här, men gud, jag är 34 år. Och jag känner mig svag. Eller, ja, så att, och det behöver jag jobba med. Eller när jag går ut och springer. Att jag förut kunde hålla liksom ganska bra tider per kilometer. Och nu så är jag inte ens i närheten av de tiderna. Och det skapar jobbiga tankar i mig. För att jag är van vid att prestera och så vidare. Så att det finns ju olika saker som man behöver jobba med. När det kommer till liksom en förändring som sker i livet, tänker jag.
Jo, såklart.
Och du säger, det är okej att vi inte tycker lika om allting.
Ja, men jo, men det känns inte som att du förstod vad jag menade.
Jo, men jag förstod absolut vad du menade. Men du frågade ju mig sen så här, hur har du känt? Jag måste ju också kunna svara på det, eller? Eller du kanske inte frågade mig det. Det var bara det jag upplevde det som. Jag kommer inte ens ihåg det, men strunt samma. Vi har ju nu är vi pratat om det från olika perspektiv. Det måste vi kunna göra om vi har ett dynamiskt samtal, tänker jag.
Jo, absolut. Jag var bara, jo. Det var bara inte riktigt. Det tog bara inte den riktningen som jag tänkte, men så är det ju i livet.
Ja, men vad hade du någon så här grej du ville, som du kände som att så här, det var det här jag inte ville få fram då, som du inte fick fram?
Nej, strunt samma. Jag vet inte. Alltså det var mer att jag tyckte jag ville mest diskutera kring hur man som kvinna oftast är så himla hård mot sig själv och framförallt att man lägger så mycket fokus på kroppen och så här. Men då blev det lite svårt när du aldrig hade upplevt det. Det var med det. Det är svårt att liksom.
Men vad menar du? Måste vi tycka samma om allting för att kunna lyfta ett fenomen?
Nej. Alltså, självklart inte. Men vi släpper det, den diskussionen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, men så du ni, bara så att jag så här med boken nu då. Så ni sitter ju egentligen då och liksom typ samtalar om massa olika delar i livet och sen så tar ni fram liksom avsnitt kring det. Är det så det funkar?
Ja, eller alltså hon har i första fasen har varit mycket att hon har intervjuat mig så att vi liksom får ihop en så här, ja men en bara så här bas liksom. Alltså att skriva en bok är ju ingenting man gör på en natt liksom.
Nej, verkligen.
Men så har det suttit mycket med intervjuer och sen så har hon liksom, hon är ju den som skriver det mesta. Ja. Och jag är ju den som får vara med och tycka till om så här, vad vi ska vara med och även så läsa igenom utkast och liksom säga vad jag tycker om känslan och allt det där. Så att det är ju en bit kvar. Den kommer ju inte komma ut förrän nästa år, är planen.
Ja, men
det är jätte, alltså jag är för att återkoppla till det, så jag känner att det var rätt att så här, säga ja till den nu, och jag vet att så här, det kommer inte bara så här, jag vet att den kan påverka, men också vet jag att den så här, det har varit en så viktig del för mig i min egen healing, alltså så här, min egen att faktiskt så här, bearbeta mycket som jag inte har velat möta, så att det är det är
jag tycker det är väldigt modigt av dig, Syran, för det blir lite som att så här, typ gå i terapi igen. Alltså när man måste dra upp allting gammalt liksom och titta på det.
Jo, det blir det, men samtidigt också så här, vi behöver ju göra det allihopa. Alltså så här, jag tror inte att någon mår bra av att så här, hålla saker inom sig eller bara lägga locket på, att bara så här, inte dela med saker. Jag tror att så här, absolut. Jag tror alltid att lösningen är att så här, faktiskt våga möta det man inte vill, kanske alltid. För att liksom
inte,
kunna gå vidare.
Har inte vi också levt lite så ibland, att man har lagt locket på mycket? Alltså även när, jag tänker, även när vi var yngre och bråkade, eller så här, det är ju en sån sak som jag kan tänka att vi i vår familj ibland inte har varit så bra på. Att man bara så här, ja, och så går man vidare istället för att verkligen...
Nej, men jag tror att det är så här, jag tror att de flesta lever så. Alltså det är jobbigare att behöva möta saker som man vet skapar en tung känsla. Då, det är mycket lättare att så här, lägga locket på och göra någonting annat, eller hitta liksom någon annan distraktion istället för att behöva möta saker som man vet är jobbiga. Alltså det kan vara vad som helst, om man har haft ett så här uppbrott som har varit tufft, eller att man så här, jag vet inte, jag tror att väldigt många inte går till roten med det. Alltså verkligen så här, hinner läka helt innan man är så här vidare i livet liksom.
Mm.
Och jag tror inte, jag vet inte vad du tror om det, men jag tror inte att så här, om man inte tar tag i de här bitarna, så tror jag att det någonstans finns kvar. Jag tror inte att det så här försvinner ut, utan någonstans så finns det liksom som så här trauman inuti oss människor som vi bara så här behöver möta någon gång i livet.
Ja, och det finns ju vissa så här spirituella ledare som ju menar att, alltså beroende på vad för typ av trauma du varit med om och liksom i vilket stadie i ditt liv och hur de har sett ut och så vidare, så liksom, de sitter i kroppen och de kan göra ordentlig skada. Alltså i form av sjukdomar eller i form av smärta. Alltså, det kan liksom ta sig fysiska uttryck. Så att det är som, våra känslor styr ju så mycket. Och våra tankar styr ju också så mycket. Så därför så är det ju som du säger också det här med, ja, som du var inne på, det här med så här, hur vi tänker om oss själva och ifall vi accepterar oss själva eller inte. Alltså det är så otroligt viktigt. För att det påverkar så många delar i vårt liv.
Och jag tror att det är så här, jag tror, alltså det är svårt att säga, alla är olika, men det känns som att vi blir mer och mer, går mot ett mer och mer så här tillåtande klimat, i att så här, man kan våga visa sig mer sårbar. Alltså jag tänker ens här för våra föräldrars generation, att då var det så här, ja men... Det var ju fortfarande, alltså, det är fortfarande inte helt så tillåtet för en man att kanske gråta och visa känslor idag. Alltså normativt. Men jag tänker då, alltså det var ju på ett helt annat sätt. Alltså du skulle ju inte gråta, alltså som man till exempel.
Nej.
Så att jag menar bara så här, det blir också ett sätt att så här, hålla mycket inom sig, tror jag.
Så att det blir att man hittar sina strategier såklart för att ändå hantera det, för att det är ju inte så att bara för att du inte gråter så känner du inte smärta eller du liksom sorg, utan känslan finns ju likväl där, men den tar sig ju uttryck på andra sätt i så fall.
Jo, men exakt. Så nej, jag tror att det är en viktig del att våga vara så här ärlig mot sig själv också, bara så här, jag har vissa grejer som jag behöver möta, alltså oavsett om det är så här ett tufft uppbrott eller att man till exempel inte liksom accepterar sig själv som man är, eller ja, men det som vi var inne på, det här med att älska sig själv fullt ut. Jag tror att det är så här, om man aldrig lär sig att liksom möta det och liksom möta sig själv på det sättet, då tror jag aldrig att man kommer bli helt lycklig, tror jag. Alltså jag tror inte det.
Jag kan tänka mig att man kanske kan vara lycklig, men jag kan tänka mig att man inte kommer vara fri.
Ja men lite det då. Man kommer inte vara tillfreds, tror jag inte. Man kommer hela tiden ha någonting som ligger där under ytan och gror.
Det kanske finnas ett skav.
Ja,
och
precis.
Det var det jag skulle säga till dig förut, för att när du sa så här, men hur du själv har känt. Jag har ju märkt, ju äldre jag blir dock, att jag fortfarande är ju väldigt inne i så här prestationssnurran. Alltså det är ju vi båda två. Och jag lever ju fortfarande väldigt mycket efter det. Och det har ju varit mycket för mig så här, när du har börjat jobba mer inåt. Alltså så har jag själv också börjat reflektera mer kring vissa grejer som jag gör i livet. Och då har jag ju också känt att så här, ja men dagar som jag har gjort någonting riktigt bra på jobbet, eller om jag har presterat bra, ja men då känner jag ju mig bättre.
Ja.
Medan om det har varit dagar som jag känt så, ah fan, allt gick inte helt hundra eller gjorde något misstag. Ja, men då känner jag mig rätt kass. Och det är ju sådana saker som har blivit så här, att det blir väldigt tydligt för mig att även om jag har tänkt att så här, min självkänsla och mitt självförtroende är ganska frikopplad prestation, så märker jag ju att det faktiskt är väldigt sammankopplat med det. Sen är det ju så här att jag snällt har varit högpresterande hela mitt liv, så därför har jag liksom, du vet, alltid då haft en bra feeling. Men det är ju inte samma sak som att den liksom bygger på rätt saker, om du förstår vad jag menar.
Nej, nej, men det, och det är det som är inte farligt. Alltså det är ju både positivt och negativt med att ha alltså prestations, alltså leva i det också, för att så här, jag ser det också som en styrka att ha liksom höga mål och liksom vara nyfiken på livet och driva. Alltså det är ju också något positivt. Men baksidan är ju också mycket det här med liksom hur man värderar sig själv efter sina prestationer. Det är det som är,
ja, men verkligen
farligt, om det blir så att man liksom identifierar sig för mycket mer. Ja. Att hela livet rasar samman om det inte blir exakt som man har tänkt sig, eller man inte får höra att man har gjort ett bra jobb, eller man har, ja, men jag, alltså, kan tänka mig att du skulle ha jobbat på ett projekt i många veckor och var så sjukt nöjd och bara känna så här shit. Och sen så får du bara skit för det. Alltså att du så här, ingen säger att du har gjort ett bra jobb. Alltså då måste det vara svårt att känna så här. Alltså då blir man ju så här, du känner ju misslyckad oftast säkert då.
Ja, alltså ibland, men jag skulle ändå säga att jag är själv min största kritiker.
Ja.
Så att jag kan, jo, ändå,
men precis,
så här,
du lägger ju väldigt mycket värdering i det då, att så här shit.
Nej, men jag menar
att gjorde jag inte ett bättre jobb?
Jo, men precis, men jag skulle nog säga att så här, för det är det åt andra hållet, kan jag också säga så här. Ja, men till exempel jag var ju på Nyhetsmorgon tidigare i veckan.
Ja.
Ja,
det var jättebra, blev ju.
Ja, men då blir jag på en gång så, nej gud, jag svarade inte exakt på frågan de ställde i en av frågorna, och jag kände att jag kanske svävade iväg lite för långt på ett av svaren. Det är liksom min första tanke när jag går därifrån, då att jag blir så,
gud, det var ju ingen annan som tänkte på det.
Nej, men så funkar min hjärna. Då blir jag så, det börjar dissekeras av, sa jag egentligen, jag borde kanske varit lite mer inkluderande i det där svaret, och alltså du vet, det blir liksom min liksom instinktiva känsla, istället för att så här, men gud vad härligt, det kändes bra, jag gav den det helt okej svar. För det var ju den feedbacken jag fick sen liksom från dem runt omkring, om att så här, gud, det var jättebra, kändes avslappnat och så här. Men det är snarare det jag menar, att så här, även om jag har jobbat på någonting hårt och länge och jag kanske får höra att så här, men bra jobbat, men om jag inte känner fullt ut att jag tycker att jag har gjort mitt absolut bästa, så spelar det inte så stor roll vad en annan säger. Och det är det jag menar med att jag själv är nog den största kritiken. Och med det sagt så kan jag också känna att om jag har gjort ett väldigt bra jobb som jag är väldigt stolt över, och någon säger att de inte tyckte det, eller någon inte säger någonting, då gör inte det riktigt lika mycket ändå. För att jag kan ändå själv känna att så här, jo, fast jag vet att det där var bra. Så jag, förstår du vad jag menar då med att så här, min inre röst är oftast så här, boven, men också den som kan hjälpa
honom. Nej, jag fattar.
Ja. Ja, nej, men alltså det är ju svårt, och jag tänker samtidigt att så här, just den prestationen också, för vi, som du nämner också, så här, men det är positivt att vara driven och vilja saker, och det håller jag verkligen med om. Men ibland kan jag också känna att,
nej, men inte för alla människor. Alltså jag känner så här, jag är glad att jag har de egenskaperna, alla gillar ju inte de egenskaperna. Alltså så här, jag menar så här, det är inte positivt för alla. Du och jag gillar ju att ha det i oss.
Jo, men
vi vet
ju
inte så mycket annat.
Nej, vi vet ju inte så mycket annat. Men det jag tycker är intressant att tänka på med det här, det är att alltså, de typer av egenskaper som vi har, de premieras i den typen av samhälle som vi lever i.
Ja, precis.
Där alltså världen och liksom livet kretsar kring att du ska ta dig framåt, uppåt, vidare. Liksom, och du ska kunna tjäna pengar. Alltså förstår du, den typen av...
Jo, men
av...
sånt som egentligen är ganska oviktigt ju.
Det är det jag menar. Så därför tycker jag det är intressant att så här, okej, men alltså vissa egenskaper, om du tänker en annan typ av värld. Jag tänker så mycket på det här klippet som vi la in efter vi hade varit på den här Soul Space som du la in som slutlåt. Alltså där man pratar om så här, men om pengar inte vore ett faktum, vad skulle egentligen människor spendera sin tid med under den tiden de faktiskt levde här på jorden? Och det är ju väldigt få som skulle jobba med att kanske sälja produkter eller att jobba som advokat. Alltså förstår du vad jag är ute efter? Fler skulle kanske jobba med att måla, att sjunga, att skriva böcker, att dansa. Alltså och därför tycker jag det är också så här intressant att reflektera över vad man ser, i dagens samhälle ser som liksom starka och bra egenskaper, att man är driven och man är hungrig och man vill framåt och man är prestationsriktad. Jo, men det är ju för att vi har ett samhälle som bygger på att man behöver ha de kvaliteterna.
Jo, men precis, om man då innan situationstecken ska lyckas. Alltså,
ja, exakt
det så. Vi pratade om förut, så här, vad det innebär också, framgång och lycka. Ja, vilket är liksom det samhällets syn på vad det är.
Precis så.
Nej, men det är... Alltså jag ser det mer som att jag... Alltså ju mer jag själv har kommit bort mycket. Mycket mer från det här med att jag värderar mig inte lika mycket ut efter mina prestationer. Alltså jag är så här... Jag känner mig lika bra... Jag känner mig lika liksom good enough även om jag har kollat 5 avsnitt av första dejten än om jag så här står och håller ett TED-talk. Alltså förstår du? Jag
är
så här,
ja, och det tycker jag är så bra. Sedan.
Ja, precis. Jag har ändå kommit till den punkten. Jag är inte helt där.
Nej.
Men jag känner snarare nu så här att jag fortfarande är så här nyfiken och har ett driv och så här. Då känner jag mig så här, jag är mer nyfiken på det spirituella. Alltså det är det jag menar. Så här, för mig handlar det inte längre bara om det här drivet att komma någonstans. Utan
nej.
Nyfikenheten för mig nu är så här, jag är nyfiken på livet. Jag är nyfiken att lära mig
mer.
Själv.
Ja, men
precis, lära mig mer. Så det är det jag tror att så här, jag vet inte.
Men jag känner exakt likadant. Och jag tror att, jag tänker att så här, jag vet att jag också har massa saker som jag behöver jobba på. Eller som jag inte behöver, som jag vill jobba på.
Ja, precis, men det har ju alla.
Ja, men exakt. Men jag tänker också att första steg är ju att börja bli medveten om vad det finns för saker i ens liv som gör att det finns någon typ av skav eller som gör att man inte är helt liksom aligned med ens drömmar och ambitioner och alltså att allting bara är zen mode. Och det är så här för någonstans ändå första steget, tänker jag.
Mm. Nej, jag tror att det är verkligen... Hur jobbigt det än må vara, hur så här tungt det än känns att så här, faktiskt se sig själv på riktigt. Så jag tror att det är så här, alltså alla skulle må bra av att göra det.
Absolut.
Oavsett vad det är, så bara gå tillbaka så här, hur var min uppväxt? Alltså hur har jag blivit den jag är? Och hur har liksom mina relationer påverkat mig?
Mm.
Hur känner jag mig i vissa situationer och varför känner jag mig så här? Mm. Alltså jag... I en grupp till exempel, känner jag att jag så här, känner jag mig otrygg? Känner jag att jag måste bestämma? Alltså, vad beror det på? Alltså hela den... Jag vet inte, jag tycker att det är så himla intressant. För att det är så mycket som påverkar hur vi är och hur vi blir.
Ja, och hur vi interagerar med andra människor och hur vi bygger relationer. Och kanske varför vi får det funka, varför vi inte funkar. Ja.
Exakt, och verkligen så här, synen på oss själva. Alltså så här, värdet av oss själva och hur vi värderar oss själva och... Ja, men hur vi så här, vad vi tycker att vi liksom är värda. Och vi alla är värda oändlig kärlek. Det är så här, så är det.
Ja, jag håller med. Alltså verkligen.
Nej, men det är vi ju verkligen. Alltså så här, oavsett. Det påminner jag mig själv om varje dag. Oavsett, det spelar ingen roll hur man bor eller vad man har på sig. Nej. Eller hur man ser ut i håret eller
vad man jobbar
kroppen
med.
Kroppen ser ut. Eller, alltså vad man jobbar med. Det spelar fan ingen roll.
Nej.
Alltså in the end of the day, det enda som spelar någon roll, alltså det är så här, hur man känner sig, vad man så här, lever man ett liv som man känner att man lever fullt ut, alltså det känner jag så här, det är det enda som betyder någonting.
Mm.
Oavsett verkligen. Vad. Så att det är, men det är lättare sagt än gjort.
Ja, det är sjukt svårt, för att det är också det om man ska prata om så här, vad det är för typ av samhälle vi lever i, så vi blir ju hela tiden... upplever jag i alla fall, hela tiden så här bortknuffade från att faktiskt få lyssna på vår egen röst och lyssna på vad vi det blir så här väldigt personligt, men jag kommer ihåg när vi var på det här retreatet förut, så man gjorde ju väldigt mycket meditationer och vid en av meditationerna då fick jag som en så här, du vet, jag verkligen kände som att jag hade som ett så här extremt starkt liksom ljus som bara ville ut ur mitt bröst. Jag kan liksom inte förklara vad, så, du vet, jag fick bara bilda mig själv när jag sprang i en skog och sen så liksom strålade det här ljuset så extremt så starkt ut över liksom, ja men bara så här, ut över min omgivning. Jag kan inte förklara vad det var, men jag bara, det kändes väldigt så starkt. Och så har jag liksom försökt tänka på mycket av att så här, men vad är det egentligen som så här, som gör att liksom hjärtat slår fortare, som gör att man blir mer passionerad, som gör att man vill leva mer och känna mer. Och jag tänker att så här, för varje gång vi liksom sätter på tvn eller vi läser nyheterna eller vi konsumerar sociala medier, så blir vi hela tiden, alltså vi kommer lite längre bort ifrån liksom vårt egna inre ljus, ja, och vad vårt eget hjärta egentligen säger. För att vi ser så här, okej, men så här borde jag se ut, det här huset borde jag bo i, den här bilen borde jag köra, de här skorna borde jag köpa.
Vi blir ständigt påminna om hur det borde vara.
Exakt. Mm. Istället för att lyssna på så här, men vad vill jag egentligen?
Ja.
Och de pratar så mycket om det på, ja men som Josefin, jag kan inte prata nog om Josefin och Karl för de är fan, det är mina gurus, men Josefin pratar mycket om så här, vad är sant för dig?
Ja, precis.
Alltså att man ska ställa sig den frågan oftare, så här, men vad är sant för dig? För det är inte samma sak som att så här, allt du läser på nyheterna eller sättet du ska leva eller hur du ska, liksom din familjebild eller din parrelation eller din icke-relation eller ditt jobb, alltså hela den här grejen om hur vi ska leva.
Mm.
Är det sant för dig? Ja, okej. Go for it. Men om det inte är det, nej, lev inte så då.
Men jag bara den här grejen med att så här, kanske inte ha barn, alltså vara i en viss, exakt, ålder, fortfarande vara singel och så här. Det pratade jag väldigt mycket om när jag var iväg i Tyskland nu med Oscar. För att, jag menar, vi har ändå levt ihop och vi liksom, men bara den, jag menar, han är ju över 40, inga barn, alltså så här, och bara den, ja men så här, samhällets bild på att så här, i den åldern, alltså då bör man ju ha, man bör ju leva med någon och man bör ju ha kanske en eller två barn, men bara så här, han var ju också så här, för jag är ju också där nu att så här, alltså så här, jag vet att jag kommer vara lika lycklig även om jag inte får egna barn, och det för mig är så här, det tror jag också är så viktigt också, för vad är sant för mig? Nej, alltså, nej, jag kanske inte ens vill ha egna barn.
Nej.
Om jag verkligen så här, lyssnar innerst inne så vet jag inte ens om jag vill ha det. Oavsett
det är jätteintressant.
Precis, oavsett vad samhället säger. Och han var ju likadant så här, att han, nej, alltså om han inte känner att han träffar någon som han så här, verkligen, verkligen vill ha barn med, ja, men då kan han vara fine med att inte ha det.
Ja.
Oavsett så här, och det, just barngrejen tror jag är så himla så här, att man, att många känner sig stressade, absolut, över just det här med att man så här, shit, jag är över 30 som tjej. Alltså jag, absolut, har ingen, det är panik. Alltså bara så här, och hela den grejen med att man, livet går ut på att man ska, meningen med livet är att skaffa barn och få en egen familj. Alltså, för många, inte för alla.
Vissa,
precis, nej, alltså exakt. Det är det som är så här, det är verkligen, alltså vad är sant för en själv? Alltså oavsett vad. Men det, och det är det som är, det kräver ju mod också att våga gå tillbaka till sig själv och verkligen känna in. Oavsett.
Ja, för jag skulle säga det så här, och hur hittar man då vad som är sant för en själv? Men jag tror på riktigt att det handlar ju mer om att så här börja då, ja men att börja titta på vad i livet ger mig energi, vad i livet blir jag lycklig av, var känner jag att, så här, att jag kommer bäst till min rätt?
Ja.
Liksom, vad är det som får mig att liksom, få fjärilar i magen? Alltså, alla de sakerna. Oftast så finns det, och menar, finns det ingenting i ens liv som man lever just nu där man kan känna att någonting skapar de här känslorna.
Mm.
Men då måste man ju verkligen liksom försöka fundera kring så här, men gud, finns det någonting annat som det kan vara? Alltså som,
exakt.
För det tror jag också är en sån grej med att om man inte, jag tror att det är mycket lättare såklart att bara leva på. För det är ju det vi absolut ofta gör.
Det är det mest bekväma, det är det enklaste sättet att man bara så här,
absolut,
anpassar sig i mallen och kör. Liksom. Det är ju ingen som ifrågasätter då heller, utan
nej,
då, det blir lite lättare.
Absolut. Men jag kan också känna att så här, den dagen man sedan inte lever längre, alltså det är så, vilken ändå enorm ångest att känna att man inte gjorde det man faktiskt älskade eller brann för. Och det är det som du har inspirerat mig så mycket i också, att så här, och det är det vi pratade om, det var precis i början när jag sa att jag upplever ändå att du är som lyckligast nu.
Mm.
Men det kanske också är för att så här, men du får till vardags liksom inspirera andra människor till att våga ta andra val. Du liksom har en vardag där du går och tränar när du behöver det. Alltså set aside att du går igenom liksom cancer och har liksom tuffa behandlingar och så vidare, så är du fortfarande till freds för att du lever ett liv som du själv har designat på något sätt.
Precis, och jag lever ett liv utan en jakt på att det borde vara på ett annat sätt. Eller det, alltså jag är bara så här, jag är bara till freds med hur det är. Jag är liksom inte, nej, jag lever ensam, jag har inga barn. Alltså jag är bara så här, det spelar ingen roll för mig. För jag mår bra. Alltså, och det är det som är så himla... Det är så skön känsla. Alltså jag är inte så här, jag har ingen oro för hur det kommer bli framåt egentligen. Alltså med de delarna i livet. Alltså med relationer eller vad som helst. För jag är så här, what's meant to be? Alltså när det kommer till sånt, det kommer att ske då.
Det är väl underbart känna så.
Ja, det är jättehärligt.
Och då får du en tillbaka kaka då. För tänk på alla de som inte känner så, Siran. Är du inte lite oödmjuk?
Men med det, jag har ju inte alltid känt så. Jag har ju alltid sökt kärlek för att jag har känt mig liksom att jag behöver honom.
Jag menar bara det att så här, man har ju i olika delar av livet kommit till olika insikter. Det är ju så det är. Du har ju kommit till väldigt många insikter i den här delen av livet som bara är så jävla härlig och skön, men där många andra inte har gjort det såklart. Och jag tänker att genom att du berättar
nej,
om det...
Nej, men sedan jag har ju så här, på pappret saknar jag allt det här som normativt som att man ska ha i den här åldern. Det är det jag menar. Jag har inte barn, jag har inte familj, jag har inte en partner. Alltså förstår du vad jag menar?
Nej, men det jag menar...
Och trots det så är jag till fred. Det är det jag menar.
Ja, men sedan, jag menar ju också att det är någonstans så här... För vem bryr sig egentligen? Alltså man tycker så här, på pappret. Alltså så här, ja, det, då är det ju egentligen en själv som ens, jag borde ha.
Exakt.
För jag tänker ju aldrig så här, gud, alltså syrran, hon har ingen partner. Alltså hon har inga barn. Alltså det tänker
fast
jag
vet att ni har ändå varit här genom åren innan jag hamnade i det här. Eller så här, ja men jag har hört det från, ja men jag vet inte, släktingar eller whatever. Så här, har du inte träffat någon nu? Nu är det dags att du träffar någon så här. Alltså det har man ju hört genom åren.
Handen på hjärtat, syrran. Har du någon gång känt att jag har varit så här, det är dags nu att du träffar någon?
Nej, det har du inte.
Nej, det är kanske snarare från äldre släktingar.
Ja,
för att
precis.
Det är av det äldre gardet där man är väldigt van vid att så här, det är exakt så det ser ut.
Exakt.
Det ser ju inte riktigt ut så.
Still single! Nej, men det är bara det. Jag får säga det till mina äldre släktingar att de har ju lite, de som dejtar mig har ju lite att dela med så att säga. Det är inte en dans på rosor alla gånger. Jag skämtar.
Det här blir ett helt annat avsnitt att dyka in i. Varför är det inte en dans på rosor att dejta Elin Kjos?
Vi kan börja ha så här egna terapisessions här i podden istället.
Du, OMG, ska jag inte anmäla dig till nästa bachelorette?
Vänta, bachelorette? Att jag ska vara bachelorette? Jag trodde det var...
Ja?
Jag bara, vad fan, det är ju killar som söker in till bachelorette. Jag fattar ingenting. Nej, det ser han. Jag gillar hellre att ligga hemma i min säng och kolla Married at First Sight.
Ja.
Jag har bachelorette också. Nej, för fasiken. Inget sånt. Men tack för tanken.
Ja, jo. Absolut. Ja. Nej, Siran, vi skulle egentligen prata om lite amning idag, men vi pratar om det nästa gång istället.
Jag tror att det här, vi har
pratat så länge.
Och vi har svävat iväg och haft terapi, vad heter det? Terapisessions här, allt möjligt. Så nu, det blev ett, herregud vilken röra.
Nej, det blir ett jättehärligt avsnitt. Ett liksom inklipp från livet så som det är nu.
Precis.
Livet är dynamiskt, det är ibland tjafs och det lider inte alltid som man har tänkt sig. Och det är det som är livet.
Ja, så är det faktiskt.
Du, jag har en... jag måste ju dock bara säga det nu när vi har pratat så mycket om spiritualitet, ja. Och sånt. Nästa helg så ska ju faktiskt jag och Lasse på ett sånt här retreat tillsammans.
Ja, du sa ju det förra avsnittet. Vad härligt.
Nej, jag gjorde inte det.
Nej.
Det var det avsnittet som försvann. Så att jag har inte sagt det till er lyssnare. Ja, nej, men det är jag i alla fall galet peppad på. Och då ska vi få göra mycket av de här eye-gazing och vi ska få göra liksom mycket övningar tillsammans.
Gud, vad roligt.
Ja, och det jag ser så mycket fram emot är att liksom få göra det tillsammans med honom. Det ska bli väldigt, väldigt fint.
Som par. Ja, det tror jag att det är. Alltså, shit, ja, det tror jag verkligen är så här, någonting som kan stärka.
Ja, så jag lovar att berätta lite om hur det var sen.
Mm,
vi var
väldigt gärna.
Mm.
Jag vill gärna veta vad Lasse tycker om fridans också sen.
Ja, jag kan ha inte nämnt just att det kommer. så att... att det får bli en överraskning för honom. Jag har en jättebra slutlåt idag sedan.
Vad hade du för slutlåt då?
Jo, men det är en låt som Jack är helt manisk i. Och han kallar den för Ta-a-a.
Ja, vad är det då för någon?
Mm. Och det är en låt som heter Dame to Conchita, tror jag den heter. Mm. Det är en grön groda som dansar. Och sen går det någon typ av så här, Dame to Conchita,
Shit, jag hade lite så höga förväntningar med tanke på slutlåten efter förra avsnittet. Men det känns som det här är en annan typ av...
Exakt, en annan typ av slutlåt. Men det är också, du kan youtuba den här nämligen, för den här grodan dansar på... Jag har än så länge inte bestämt för om det är extremt olämpligt och alldeles för översexuellt eller om det är kul. Så att du kan ju googla själv. Men det är också ljud i den här låten som låter som en kvinna som stönar.
Låter du din son lyssna på det?
Nej, de har alltså lyssnat på den här på förskolan. Ja, och det är därför de har velat se på det. Så därför har blivit så här, is this funny or is this highly inappropriate?
Ja, jag får lyssna då.
Men den är i alla fall jättekul. Och de ser ju liksom inget sexuellt mer än den. Så att än så länge har jag landat i att nej, det är jättekul och han dansar. Och det får vara superhärligt. Så att ja, den lägger vi in som slutlåt tycker jag.
Härligt. Härliga tider.
Härliga tider.
Nej, men jag har inte tid med dig så mycket längre faktiskt. För att jag har ju då, vad är klockan nu? Nu är klockan 8:50. Så att jag vill ju hinna med något avsnitt till här innan det är läggdags då för tant här hemma.
Just det, innan du ringer på din mobil så det står läggdags.
Ja, precis. Notis som att nu är det dags att lägga sig. Jag skojar, vad är klockan? Nej, men jo, men lite.
Ja, okej. Ja, nej, men vi lägger på, absolut. Prioriteringar, som sagt.
Mm, jag är ju riktig partypingla, jag ska gå och lägga mig typ vid 10.
Ja, men det är bra, man ska gå och lägga sig vid 10.
Ja.
Du, Sian, jag älskar dig.
Ja, jag älskar dig. Sorry för att det blev lite bråk.
Ja, men det blev inte bråk. Vi tyckte lite olika. Det är inte bråk, sådär. Det är
fast det är... Ja, det är inte bråk, men ja. Okej, nu ska vi inte dra ut på det här längre.
Nej, låt oss inte börja tjafsa igen.
Nej, för eran skull, er som lyssnar.
Ja, jag älskar dig, sådär. Ha det så bra, hörni. Hej
då.
Puss, puss. Hej då, hörni. Vänta, har du lagt på, sådär?
Nej.
Nej? Jag kan bara säga att... jag hoppas att alla har det gött ute i sommarsverige. Vi har ju liksom inte ens pratat någonting om sommaren idag. Men ha en fortsatt underbar och härlig sommar. Tack för att ni lyssnar på oss, trots att det är sommar.
Ja, och de som inte är i Sverige också hoppas jag att du menar.
Obviously.
Okej, hej då hörni. Puss, puss.
Okej, puss, puss. Hej då. Ha! Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muerte para aquí, muerte para allá, dame tu cosita, ay, toma.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.